Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Agio Sirius presenteras i samarbete med Brasserie Paulette, ett internationellt brasseri på Svartbäcksgatan 19. Och Bibliotek Uppsala. Lyssna på AIK-ikonen Martin Mutumba i Bibliotek Uppsala-podden på bibliotekuppsala.se.
Vad vill du med då?
Kan du satsa allt på väg där?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Det var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska vara ärlig så ser jag ingen sån hög ytter som bättre än dig.
Jag kommer ner en tjockis på träningen och bäst.
Det är bra, guld.
Hej och välkomna till avsnitt 187 av Are You Sirius denna vecka från mitt hem faktiskt här i Hammarby Sjöstad. Som ni kanske känner till vid det här laget så bjuder var fjärde vecka på diverse logistiska utmaningar, om man ska säga så, för den här podden. Men det går ju alltid att lösa, så denna vecka bjuds det på ett fullmatat avsnitt med Sirius tidigare sportchef och tränare Mattias Eriksson. Numera på förbundet som tränarutbildare, där vi snackar om Sirius säsongstart och även lite annat där med spelare och det där bytet man har gjort då från Henrik Rydström och Daniel Bäckström. Väldigt intressant samtal om Sirius och vad man kan vänta sig av den här säsongen. Så ja, jag ska inte hålla er på halster. Här kommer samtalet då med Mattias Eriksson.
You guys, are you serious about this?
Yes, då är du med direkt från Friends Arena, har du som bakgrund Mattias. Men i hemmakarantän som så många andra, hur är läget?
Tack, det är bra.
Härligt. Sist du var med, du har ju varit med i den här podden flera gånger tidigare, men sist du var med i UNT-spalterna, då satt du i Portugal och var teknisk direktör för Länk. Vad hände sen?
Stämmer. Och det var väl ungefär när du och jag pratades vid och det blev en artikeln kom där, så fick jag en möjlighet att börja jobba på Svenska fotbollsförbundet. Så jag fick ta ett beslut där och då. Och det var egentligen två fantastiskt bra alternativ, men det var inte heller ett svårt alternativ att flytta hem och ta ett jobb som tränarutbildare på förbundet. Så att från 1 november så är jag hemma igen.
Ja, du sa att du trivdes väl ganska bra där och intressant projekt också. Men du sa väl också i intervjun om får man se om man är kvar någon månad eller flera år.
Men så är det väl alltid. I fotbollsvärlden så vet man ju inte det. Det kan bli lång tid och det kan bli kort tid. Det har man erfarenhet av de båda delarna. Så att det var väl lite sagt på det sättet. Men sen också var det ju väldigt speciellt i Portugal också under förra året. Och tittar man på hur säsongen har varit, så har det varit lite startstopp. För framförallt herrlaget då där nere som vi hade. Och sen damlaget har varit stopp helt under några månader och juniorlagen kom inte alls till spel, så att det är väldigt annorlunda. Så det är klart att det sånt hade ju påverkat också om man kunde ha fortsatt jobba. Men det var en otroligt spännande erfarenhet att jobba i ett annat land, om ändå under en kort period, och se en annan, liten annan typ av fotboll och de möjligheterna som de har där nere.
Ja, man kan ju gå in såklart och läsa den här artikeln på UNT.se och få lite bild av Länk. Men det är ju en speciell idé där som du berättar om. Vad, nu när du har lämnat, tror du fortfarande liksom på det konceptet som man har byggt upp där?
Jo, men det tror jag väl på. Däremot så just det här med att, som var en stor del, att få spelare från lite olika delar av världen och samlas i Portugal för att utvecklas. Det är ju inte det mest gångbara just nu, det ska man ju vara ärlig och säga. Så det har ju varit tufft för dem. Det har funnits spelare där från Kanada och andra delar också från olika delar av världen. Så att just nu så är det väl absolut inte det mest gångbara konceptet att flytta spelare runt om jorden. Så. Men annars tror jag på det. Det finns en bra möjlighet där att kunna spela seniorfotboll. En tuff utvecklande miljö för de spelarna. Så att, jag tror det kommer definitivt att se någon fortsättning på det.
Mm. Vad är det största? Jag har ju varit runt i fotbollsvärlden, framförallt i fotbollssverige, men vad tar du med dig därifrån skulle du säga från Länk?
Ja, men det som var intressant att komma i kontakt med var väl, alltså, portugisiska klubbar har en annan syn. Det är väldigt kort, kort brintid på tränare, på spelare, väldigt stor omsättning, och det är en utmaning där att bli långsiktig, att ha kontinuitet. Men också lite andra grejer, som att de har ju specialister, de har större staber, mer kompetens så i tränarteamen generellt sett än vad vi har här. Och sen har de ju en annan syn på träning och kanske en annan syn på spelet också. Men det ska man inte övervärdera heller, för det var inte bara bra fotboll utan det var en blandning. Men ja, som alltid nyttigt med nya erfarenheter.
Och nu alltså tränarutbildare på förbundet. Vad trivs du i den tjänsten? Var det såklart speciellt första tid på jobbet?
Ja, jo, precis. Alltså, vi har inte haft en fysisk tränarutbildning, man uttrycker så. Man har inte träffat någon fullt ut så, utan det är ju via Teams och på det sättet. Men vi har ställt om. Vi har inte ställt in, som vi har sagt. Vi har ställt om och gjort alla utbildningar på ett digitalt sätt. Och det har varit, tycker jag, förhållandevis lyckat. Och det hoppas jag och tror att många av deltagarna har tyckt också att det har varit. Så att det har varit jäkligt spännande och kul att få vara med och göra det.
Du har ju varit, som sagt, du har varit tränare i Sirius och i BP och i Frej och AIK, och sportchef i Sirius och teknisk direktör i Länk och även en sväng i Täby. Liksom, känner du att du har landat nu, eller du har många strängar på din lyra?
Jo, men det är väl en fördel så där, om man i fotbollsvärlden, så att man har lite olika erfarenheter, så det är klart att man kan bottna i olika roller. Och det kanske också är en bra egenskap i den här tränarutbildarrollen. Jag har också ett ansvar för en fotbollsanalys- och tränarutbildning som vi startat i år till exempel. Så att ha ett brett, förhoppningsvis en bred kompetens, och det är i varje fall bred erfarenhet av olika delar av fotbollen är viktigt. Och inte bara herr och dam, utan pojk och flick och lite sådär. Så det tror jag bara är en fördel, absolut.
Ja. Men vill du tillbaks till, liksom, till planen, om man säger så, eller vad känner du kring det?
Just nu trivs jag väldigt bra, så kan man säga. Men sen är det ju, man ska väl aldrig säga aldrig. Det är klart att det lockar ju att vinna, framförallt att vinna fotbollsmatcher. Den andra delen, att förlora fotbollsmatcher, den kanske inte lockar lika mycket. Men det saknar man ju. Men som sagt, jag trivs väldigt bra hittills, och ser det här som en roll som jag tror att jag kan hålla på med ett tag, absolut.
Ja, och ja, du har ju som sagt en lång relation till Sirius. Hur följer du dem nu för tiden här i pandemitider?
Nej, men jag försöker se de allra, om jag inte ser varje match, så ser jag åtminstone de allra flesta matcherna. Så det försöker man göra. Det är inte så många, om det är inte ens någon spelare tror jag kvar från min tid där. Så det är ju en ny typ av lag. Och så där. Men det är ju jäkligt spännande att följa. Jag tycker det är roligt, det är kul att se. Det är klart att man skulle önska att det var publik och sådär, så man kunde gå och titta och få uppleva det, den känslan igen. Men allsvensk fotboll på en ny arena, det har varit en dröm länge, så att nu får vi ju se det.
Ja, 8 pers fick ju se det här i alla fall i lördags. Tyckte jag ändå gav någonting. Man har ju blivit så van vid den här tystnaden, så 8 var ju, kändes ju som 800 ett tag där.
Känns på varje arena, tycker jag, de där 8 gör en skillnad. Det säger en hel del om hur stor skillnad det kommer att göra när jag har full publik, naturligtvis.
Vi har ju tagit upp det, man kan ju höra mer om din resa i tidigare poddar som du är med i. Får man söka lite här i arkivet, men den resa som Sirius har gjort från att du och Brännan lämnade där efter 2011. Nu är det 10 år sedan, det kan man inte tro, men hur ser du på att man står här på, ja, gör en historisk, det är 5:e säsongen här i Allsvenskan.
Det är otroligt bra gjort, och det är klart att det beror på bra tränare, bra spelare och så vidare. Men vi har haft en stark kontinuitet vid sidan av planen, som jag tror att framförallt nu när Ove har klivit av också, som man inte ska underskatta, att ha haft den styrningen från styrelserummet, och sen nu Ola har funnits med i sin roll under en ganska lång tid, även om den också säkert har utvecklats över tid. Sån typ av kontinuitet tror jag är jätteviktig. Man har hittat sitt sätt att jobba på och gör det otroligt bra. Och då har man också klarat av att byta tränare faktiskt, vilket vi kanske var några som var lite oroliga för när det skulle ske. Inte vilka som nödvändigtvis kom in som tränare, utan mer just bytet från framgångsrika tränare, och att man kände kanske att det var tränarstyrt till någonting som det har blivit ett mer en klubbstyrd klubb, om man uttrycker sig på något sätt.
Men kunde jag tänkte på det när jag körde till studan häromdagen, att det, man ser det ju som självklart nästan nu. Det är väldigt få egentligen som har etablerat sig. Det är väl Sirius, Östersund och Bajen här på senare år, och där kan man ju inte jämföra riktigt med Bajen och Östersund, men det känns ju ganska självklart med Sirius i Allsvenskan. Om jag backar bandet till 2011 och 12 där, när ni höll på, då ville man ju etablera sig i Superettan, så att det är ju en jävla resa om man liksom zoomar ut lite, som man kanske inte gör alltid.
Nej, men samtidigt så fanns det ju då också visioner om någonting mer, och det fanns de här visionerna om en ny arena och lite så här. Så jag tycker man hade börjat liksom banka lite i glastaket, men det var ju mycket som behövde ske för att det skulle kunna bli en framgång. Sen har man ju vid rätt tillfällen, tycker jag, svarat upp mot förväntningarna. Klart, när man gick upp i Allsvenskan var det många som undrade hur ska det här gå, liksom, om man presterade bra på en gång. Sen har det varit nu några tillfällen, ja, inför förra året kanske det var många som trodde att nu jäklar ser det inte bra ut. Och inför i år har jag varit samma, väldigt bottentippat lag. Och vi har spelat bara 4 omgångar, det ska vi vara medvetna om. Men ja, man har ju lyckats överbevisa både experter och sina kritiker kanske över tid. Sådär. Så att det är väl ett sätt att faktiskt lyckas etablera sig, att man överpresterar då, eller vad det är som det leder till. Men det är imponerande hur som helst.
Ja, vi tar säsongstarten då. 4 omgångar, obesegrade, 8 poäng, 2 segrar, 2 kryss. Vad säger du om den?
Resultatmässigt är det en briljant inledning. Man har haft 2 av de svåraste bortamatcherna. Definitivt. Och att kunna komma med 4 poäng från dem är ju resultatmässigt otroligt bra. Så att nej, det går inte att säga annat att det är en väldigt, väldigt bra start.
Är du förvånad? Du sa här att det liksom, ja, de var ju ganska bottentippade av, ja, en stor journalistkår som kanske i och för sig inte hade så jättestor koll på dem, men man kanske, även jag hade ju sett en del på försäsongen och trodde väl inte man skulle åka ur, men kanske inte heller att man skulle hämta 3 poäng på Hisingen sådär. Nu har väl Häcken inte briljerat i och för sig, men...
Nej, det är väl svårt att påstå kanske, men alltså både och skulle jag säga, för att tittar man på så, allt från rekrytering av tränare till de nyförvärv man har gjort, så fortsätter det ju följa någon form av väg som man kanske, så här, när man tittar på, skulle kunna förutspå. Jag vet inte om förutspå är rätt ord, men det känns rimligt och realistiskt och det känns genomtänkt. Och det är oftast, ska man någonstans kunna behålla en kontinuitet som vi pratade om tidigare, så vill du gärna känna det. Och sen kanske man har, ja, återigen så ser det ju positivt ut, som att man kanske har lyckats med några nyförvärv som faktiskt är bättre än vad de såg ut att vara på pappret, eller vad kritikerna tyckte eller vad journalisterna tyckte. Så att, so far so good, absolut.
Ja, och kommer ju senast här från 1-1 mot Kalmar i lördags. Hur ser du på den matchen och insatsen?
Jag tyckte alltså, det var lite spännande inför den matchen, för jag vet ju att Kalmar också genomgår ju någon form av identitetsförändring deluxe igen där, och Rydström vill ju att de ska spela på sitt sätt, och där är det väl liksom, de vill ju vara ett starkt bollinnehav och ett starkt pressspel och så. Sirius hade ju förmågan i den här matchen att åtminstone kontrollera bollinnehavet väldigt ordentligt. Däremot så lät man väl Kalmar skapa lite väl farliga chanser, upplever jag så. Och jag tycker att matchen i sig tappade rätt mycket intensitet efter målen, och jag vet inte, det kan lätt bli så kanske, det blev 2 snabba mål, båda lagen undrade nog lite vad som hände där och lite, tvekade lite hur man skulle gå vidare. Jag tyckte intensiteten både i pressspel och försvarsspel då, och även i anfallsspelen i båda lagen avtog lite efter målen. Kanske båda lagen ändå var lite nöjda med ett kryss där.
Ja, det kändes ju på förhand, det luktade ju verkligen kryss om den här matchen, och jag skrev väl det någonstans och sa framförallt att det är liksom, det är ju sällan man har en bild av en match och så blir det nästan exakt så. Det var liksom, det öppnades ett fönster där på 1 minut, och sen Sirius blev lite ivriga, kan väl jag tycka, alltså, om man kollar till det där målet, väl lite slarvigt uppspel där från Colli, och sen var det stängt igen. Även om då, ja, Jonathan Ring var väl den som hotade mest, om man jämför med Kouakou där, som kanske inte hade sin bästa match. Men det blev väl ungefär som man verkligen hade tänkt sig att det skulle bli.
Absolut, och två lag som spelar på ett liknande sätt och kanske har en liknande idé sådär. Så men därav starkt då att man lyckades ändå kontrollera bollinnehavet rätt rejält. Och det, över tid så är det en faktor, det är inte en avgörande faktor helt naturligtvis. Men så vill man ju att det ska se ut. Det som däremot som sagt var lite sämre var tycker jag att efter målen så blev man lite för passiva i sitt pressspel och var inte riktigt lika aggressiv upplevde jag sista delen. Men det var ju nästan ännu mer påtagligt för Kalmar så att de kanske var ännu mer nöjda med sin poäng också.
De andra matcherna då här inledningsvis, det var ju först en snömatch här där man gjorde det bra mot Norrköping som också topptippade, verkar ha kommit igång här på slutet. Sen en speciell match mot Halmstad som parkerar bussen, där visar man ju att man är tålmodiga tycker jag, som man kanske inte sett, man hade ju verkligen tålamod i den matchen. Och sen den här Häcken-matchen, vad säger du? Lite kort om liksom de inledande tre här som var innan Kalmar-matchen.
Ja, alltså, på första mot Norrköping borta så visst det var dåligt väder, men det var det ju för båda lagen. Så att det är väl ingen liksom, skillnad, borde det väl vara så. Där gjorde man ju, tycker jag, en väldigt stark andra halvlek och var klart, det var välförtjänt att få ett kryss där. Sen tycker jag väl att både Halmstad hemma och Häcken borta, det ska man nog vara glad att man kommer iväg med 6 poäng för att det var väl inte riktigt, vi kunde ha slutat på annorlunda sätt i båda matcherna. Och jag vet inte, det där målet mot Halmstad, jag har inte kollat på det så många gånger efteråt, men det såg lite misstänksamt ut.
Det är väl det man brukar säga, att det jämnar ut sig. Det var väl en situation här mot Kalmar som kanske, var väl inte bästa vinkeln där, men det såg väl också lite tveksamt ut. Så där är vi väl skolboksexempel på att det jämnar ut sig, eller?
Kanske är så. Som luttrad tränare under några år. Det visar riktigt.
Du har ingen sån statistik?
Nej, det brukar jämna ut sig för topplag och inte jämna ut sig för bottenlag. Så det är väl ett jävla, ursäkta språket, bra tecken att man i så fall får det med sig.
Vad tycker du om vi tar de här 4 matcherna i inledningen? Vad sticker ut både positivt och negativt som du ser det?
Ja, tittar mot avslutningen av förra året så tycker jag att man har höjt sig ett snäpp. Och det är väl understatement kanske, för det var inte jättebra sista 10 matcherna förra året. Och det var ju olika skäl av det, beroende lite på vad man hade för laguppställning de matcherna också. Man experimenterade en del och sådär, absolut. Men bara att titta på de skillnaderna däremellan är rätt stor. Man är betydligt mer, tycker jag, aggressiva i sitt pressspel och lite mera kanske benägna att förändra lite där i just hur man försvarar. Inte sina principer naturligtvis, men lite, man har ju spelat lite olika med Sugita som någon form av 10 bakom KK, eller spelat med tre centrala forwards lite grann. Och när man spelar med 3 centrala forwards så blir ju oftast pressen kan ju bli väldigt bra då med aggressiv press. Så där kan man väl se en liten skillnad mellan det. Men det är en positiv del att man betydligt mer mer aktioner i pressspelet tycker jag, det ser man, och det gör ju skillnad. Sen är jag väl, tycker jag väl lite sådär att man har fått ut rätt mycket på de chanserna man har skapat och de chanserna man har fått emot så här i början, och där står väl i och för sig då en match, Häcken står ju ut mot att motståndaren skapar rätt mycket, och vi får inte dra för stora slutsatser liksom på en match. Så som helhet så har ju som sagt försvarsspelet känns rätt bra, så att det är väl det som man tycker ändå någonstans har utvecklats och som man kan se tydligt att det finns lite mera kanske, och kan vara både målvaktsspel men också hur man spelar i försvarsspelet i övrigt som är lyckat. Och som sagt, den matchhäcken borta, att de skapar mängder med chanser och i ett forceringsläge, det tycker jag, ja, det behöver man inte dra för stora slutsatser av heller. Och annars är det mycket som är så lik tycker jag från förra året, att man har ett rätt stort bollinnehav, man är bra på att behålla bollen, man tappar inte bort den så mycket. Man slår väldigt få långa passningar, vilket också går igen. Så att det är mycket som är likt som man har tagit med sig. Det som står ut som sagt, pressspelet, till viss del kan jag tycka försvarsspelet. Men vi har bara spelat 4 matcher så att det är lite tidigt och man får inte dra för stora slutsatser tror jag.
Ja, man hade ju faktiskt en väldigt bra start även 2019. 2019 tror jag, där det var, funkade väldigt bra där innan Råp gick sönder. Så då, ja, då kan man ju se hur det går. Men jag tycker ändå liksom, man ser ju ganska tydligt vad Meet of Nilsson betyder. Det, ja, jag gillar ju att jämföra, kanske inte så många andra, men det måste väl ändå vara bästa målvakten i modern tid som Sirius har haft. Eller det är väl Josh Wicks är väl där och konkurrerar lite, men Meet of Nilsson ser ju riktigt fin ut.
Nilsson har ju varit bra över tid på den här nivån. Det är ju liksom, jag vet inte riktigt hur många allsvenska matcher han har gjort, men det är ju bra många i varje fall. Så att det tycker jag det är givet, så att det är en klar uppgradering. Sen har väl inte han är väl kanske inte, ja, han är inte allsvenskans bästa målvakt, det tycker jag inte vi behöver sträcka oss till, men det är en bra målvakt.
Ja. Och det var med i makedonska landslaget kanske.
Jag har rätt dålig koll på makedonska tyvärr, men visst, det kan vi tycka.
Men jag tycker, precis som du är inne på, just det försvarsspelet, att de har ju satt den här trebackslinjen, och det kan man ju också komma ihåg med försäsongen, att Colley kom ju in väldigt sent, han gjorde en match innan, och det ju, tycker jag, är väldigt imponerande att de har fått till det så pass bra, de tre som nu känns supergivna med Tim och Jamie och Colley.
Ja, men där, Tim Björkström är underskattad tycker jag. Det är... Spelarna som spelar med honom blir ofta bättre. Och det är spelare som väldigt sällan tappar bollen. Därför står det ut också ofta när han gör det. Det kan bli något misstag här och var. Men det är oftast de enda misstagen som han gör under en säsong också. Jag tycker han är underskattad. Men de kanske också passar rätt bra ihop. Och där är det viktigt med Jamie Rochta med hans vänsterfot. Och det ger dem ju lite möjligheter att anpassa det också. Vad de vill ha honom i speluppbyggnaden. Och det gjorde de ju lite annorlunda när de spelade fyrbackslinjen tidigare när han droppade ner där också. Men nu har de byggt mer på det. Sen Colley är ju... Han gjorde väldigt högt värderad genom ungdomslandslag och sådana saker. Men han har ju haft... hade ju tuffa perioder på slutet i Chelsea och nu nere i Italien. Så att, det är ju inte en spelare som kommer från ingenstans om man nu tycker sig så. Däremot så är det ju förvånande kanske att han håller den här höga nivån direkt från början. Men det är en spelare med många väldigt goda egenskaper.
Mm. Nej, men verkligen, och som vi var inne på, han var ju gäst här förra veckan i podden, att han hade ju inte gjort några seniormatcher egentligen, även om man kanske kan likna U23 England med någon form av nivå i Sverige, så väldigt imponerande. Vi ser på Jamie Roche då, som kanske känns som Colley snott lite av rubrikerna här, men han fick väl lite av ett genombrott som mittfältare förra året, och nu väljer man ändå att placera honom i backlinjen. Hur ser du på det? Det är beslutet.
Ja, precis. Han kan spela på båda platserna. Det tycker jag nog gör ingen jätteskillnad. Men kanske mer än mittbacken då. Han gör sig kanske ännu mer hemma där. Det är bra på att spela upp bollen bakifrån tycker jag. Han har gett ett positivt intryck. Och det är ju inte många... Vi pratade lite tidigare här, att det är inte många lokala spelare så som slagit sig in och verkligen tagit en plats under de senaste åren, och han har ju verkligen börjat göra det. Sen är ju han, precis som kanske några andra här, Mathisen och Björkström och några till, och de går ju att spela på lite olika platser. Och sådana spelare idag är, tror jag, är rätt ovärderliga för en tränare, för de flesta vill ändå ha en viss flexibilitet, även om man inte ändrar sin grunduppställning varje match, hur man kan flytta på spelare lite grann och ge dem lite, kanske vrida lite på rollen och ge dem lite andra möjligheter. Och som sagt tidigare också, Jamie om vänsterfot är ju inte negativt heller för att kunna konkurrera på sikt. Det finns ju generellt sett färre bra vänsterfötter i varje fall, så det är ju jättepositivt.
En annan snackis här i början har ju varit lite hemliga Sirius, och du är ju gammal tränare, så du kan ju liksom, det har ju dels handlat om att man har ju, i år släpper man inga matchtrupper, och sen har man ju även valt att inte ge ut någon formation då för en 5 minuter innan avspark, hur man tänker spela. Hur mycket ger det egentligen?
Den här förbunds, eller den här man fyller i till, man måste ju fylla igen en 75 minuter innan.
Ja, den är ju fel då.
Ja, okej.
Hur mycket ger det där egentligen? Jag känner liksom de flesta, alltså, kollar man på Sirius lag mot Kalmar till exempel, då är de flesta, särskilt Henrik Rydström, kan lista ut hur man tänker ställa upp.
Så är det ju. det är väl liksom, jag kan väl tycka att man får bestämma sig då hur man vill hantera det där. Jag har sett många olika exempel på det genom åren. De som alltid gör ändringar, alltid sätter höger till vänster och vänster till höger och sådär. Det kanske är för att de inte kan skilja på vänster och höger. Här så har jag svårt att tro att det har lämnats åt slumpen, utan det är ju medvetet, en medveten grej. Och det där med matchtruppen, det kan också bero på hur det ser ut i början av säsongen. Jag vet att man själv har varit med om att ja, men det är tre spelare som är tveksamma. Skulle lämna ut en matchtrupp och känna spelare och sådana där saker. Att när lämnas matchtruppen ut? Ja, men det kan väl räcka om man får det på morgonen på matchdagen kanske. Men återigen, det är, hur mycket skillnad gör det? Det är svårt att säga. Inte för mycket. Man har inte heller gjort hittills några så här jätterokader. Det är de där forwarderna som, eller de här tre offensiva spelarna man har flyttat lite på. Och där kan jag väl tycka det spelar väl ingen roll om man sätter ut dem. Det blir upp till oss att läsa av som vill titta liksom.
Men om du ska, jag nämnde här i någon podd när jag tog upp frågan med Daniel just där, att Bartosz Zielak här i AIK, han hade väl någon intervju där han sa att man ska, alltså, man ska vara tillräckligt bra för att egentligen lämna ut startelvan och vinna ändå. Nu gör ju inte de det visserligen, men det är liksom ena extremen. Den andra extremen är ju inte att lämna ut någonting för 5 minuter innan matchstart. Vart lutar du någonstans på den skalan?
Jag tror att någon gång när jag jobbade upp med Barre lämnade in fel uppställningar. Jag minns det som att han inte tyckte det var så jävla bra. Men ja, det är nog enda gången jag gjort det, annars brukar jag lämna in så som det ser ut. Sen kan man ju, jag menar, alla lag idag har ju en formation i sitt försvarsspel i princip och en formation i sitt anfallsspel. Så om du tittar på försvarsspelet men om man lämnar in en formation som illustrerar anfallsspelet, så kommer det ju se väldigt olika ut. Och tvärtom, så att det kan ju också vara en sån där variabel, att det är inte så enkelt att bara säga att vi spelar 3-4-3 så här. Det ser lite olika ut beroende på vilket skede man är i, om man försvarar eller anfaller.
Men jag tyckte det var lite intressant, jag skrev ju om det också där, när de mötte Halmstad, då satte de ju Axel Björnström till höger, vilket var liksom, det är ju en grej som verkligen tror jag chockar liksom. Och det hörde jag ju också, jag satt ju vid Pelle Olsson då, som fick frågan från Magnus Haglund, spelar om 3 eller 5 backslinje, och han bara, jag vet inte. Nej. Efter ändå 10 minuter. Det är väl ändå den typen som ger effekt, men det är väl långt ifrån varje match.
Absolut, men det är ju argument för att vi lämnar in i startelva, sen vet väl motståndarna om våra spelare, så får de liksom någonstans anpassa sig där. Men det blir ju bara lite löjligt med laguppställningar om man skriver helt felaktigt hela tiden, kan jag tycka. Om man gör det med flit och sätter på fel kanter utan att man har för den delen har flyttat dem. Så. Men samtidigt då, Daniels argument skulle säkert vara att då, som du sa, då blir det ingen överraskning när man väl gör det där. Och det vill man ju att det ska bli, så att kanske ska ändras så bara att man lämnar in 11 namn och så räcker det liksom.
Ja, får se. Vi går vidare. Du är väldigt uppskattad sist du var med. Du har ju sitter ju på massa siffror från de här första omgångarna. Vad tycker du sticker ut där?
Ja, men jag var inne på det tidigare att pressspelet, och det finns ju inte jättemånga så där variabler att mäta det på, men en är ju sån här som heter passes per defensive action, vilket ju precis är antalet passningar per olika aktioner som kopplas till försvarsspelet då. Och då kan man ju se så här, om det är lågt, då är ju, stör man ju motståndarna väldigt mycket i deras passningsspel om inte annat. Och det är väldigt lågt under inledningen här i början på säsongen. Det tror jag är positivt, för de vill ju vara ett lag som, så det är någonstans, de har säkert sina egna KPI-er där och mätvärden som de tittar på, men det, där ser man ju någon form av sån skillnad. Sen kan man titta lite på, tycker jag, på spelare så där, hur de behåller bollen och så. Där har man ju ändå, tycker jag, vi pratade om att någon Colley slog bort någon boll i någon match där som ledde till en farlighet mot Kalmar, blev mål till och med, va? Men på det stora hela så är man ju ganska bollskickliga och rätt säkra på att behålla bollen på egen plan halva och sådär, och det är ju viktigt när man ska spela det spelet. Sen har de ju, tittar man på statistik från matcherna så Häcken-matchen står väl ur lite grann, att sista 30 där, när Häcken forcerar, så då tappar man lite sitt sätt att spela. Eller man tappar rejält sitt sätt att spela, och det tror jag man insåg själv också, att det blev väldigt konstiga eller väldigt svaga sista 30 där man egentligen, man har ingen bollinnehav, Man har väldigt dålig press. Det är väldigt hög då, passes per defensive action om man använder det. Och det blir också en stor skillnad i längden på passningarna. Det vill säga man hamnar lågt, man slår ifrån sig. Motståndarna vinner tillbaka bollen och spelar. Och visst, tecken med stark forcering och i underläge om man vinner matchen till slut. Så att vi ska inte liksom... Det är inte krisrubriker på det, men det tror jag inte man efteråt såg som en bra lösning på den sista halvtimman. Och sen mot Halmstad så blir det ju väldigt, en väldigt annorlunda match. Där motståndarna ändå, då spelar ju försvarsspel som ser ut som 5-5 stora delar av matchen. Och ja, det är ju inte enkelt att bryta ner. Men det är inte heller så där att enormt skapar de är svårt att... Och som skapar anfallsspel härifrån naturligtvis också. Så att, nej, men så tittar man så är det som sagt, det är pressspelet som ser lovande ut. Fortfarande stort bollinnehav, bra kvalitet i passningsspelet generellt sett. Jag tycker det där ser man starka ut. Och kanske då lite, om man börjar titta på expected goals och sådär, man egentligen bara ska göra då över ett antal matcher och man ska vara jäkligt försiktig med också hur man använder det. Så lite högt för motståndarna hittills, men då vet vi att Häcken står ut som en match där det släpptes till alldeles för mycket. Och utöver den, och då är det en match som är lite avvikande. Så att vi ska nog avvakta lite där och se vad det kan innebära i framtiden. Men det ser rätt positivt ut. Det är väl slutsummeringen.
Något som vi tog upp sist minns jag var ju liksom det man i tennis kallar unforced errors, som har varit liksom en stor grej i Sirius genom året, känns det som. Nu de här fyra omgångarna känns det ju verkligen som att man har fått liksom bukt på det, och man hör ju hela tiden Mito stoppa kontring. Det är helt annat mindset upplever jag i år, att man är medveten om hur man har släppt in mål tidigare säsonger.
Ja, kan dela det. Sen som sagt så det, och här beror ju på lite vad man gör med sitt bollinnehav. De har ju haft en ganska, som sagt, en hög passningsprocent, och då blir det ju inte så många tillfällen för motståndare att kontra. Det kan ju fortfarande bli så att de målen man släpper in är per definition kontringsmål, men det skapas inte så många chanser totalt sett. Och det är väl också någonting att titta på, att du kommer inte att sluta släppa in mål, och du kommer sannolikt, om du försöker bygga bakifrån och du försöker hålla bollen på egen planhalva och vända spelet och få bort motståndarna och sådär, då kommer det hända någon gång att du tappar bollen. Så dels att du är förberedd på det, och sen att du kanske tittar på det och mäter det över tid, att ja, men vänta nu, det är ju betydligt färre liksom bolltapp än tidigare, och de skapar betydligt färre chanser på de bolltappen. Ja, men då kommer man ju vara trygg i det, även om man släpper in några mål på det sättet.
Ja, för precis det här mot Kalmar kändes ju mer som shit happen, som man jämför med alltså liksom mål man släppte in förra året. Det var ju ja, en bra ambition om man säger så. Sen så var det väl, jag tror passningen gick väl mot Ortmark eller vad det var, som inte, ja, och så ställde de om där snabbt. Så.
Och det är ju skillnad där på att det systematiskt blir fel hela tiden. Mm. Säga att det någon gång som sagt studsar illa, och det måste man nog vara bra som lag och som tränare på att läsa av det, om det är ett systematiskt problem eller om det är några engångshändelser. Men det är också, det är lite tidigt efter fyra matcher och se. Det är en sak man kan se, att de, även om man är aggressiva, så är det inte nödvändigtvis så att man pressar jättehögt upp i planen. Och det är också nyckel, för det kan ju vara lättare att hålla det kompakt, plus att med de omställningsspelarna man har, och där är ju Kouakou en annan typ av central forward än tidigare, så gör det ju ingenting om man kanske vinner bollen. I varje fall om motståndarna har haft en liten tag, att man samlar sig, vinner en lite lägre och får lite ytterligare ställa om. Där är han exceptionellt bra. Så att jag vet inte om det är medvetet, men det ser ut som att de kanske försvarar sig lite lägre i vissa delar. När man inte kan vinna tillbaka bollen på en gång förstås.
En het potatis som vi kollar till spelare som kanske inte, vi nämnt många som har imponerat positivt, men tror De flesta hade höga förväntningar på Sugita som hade en jobbig försäsong, var ju borta i princip hela, spelade knappt någonting. Kom in, gjorde väl sina minuter mot Norrköping, syntes inte alls. De var på honom ganska hårt också. Sen tyckte jag han kanske gjorde sin sämsta insats i Sirius tröja någonsin mot Halmstad. Sen var han skadad Häcken, nu tillbaks mot Kalmar utan att liksom göra någon väsen av sig. Hur orolig tycker du man bör vara av det liksom vi har sett av Sugita hittills?
Man behöver inte vara så orolig då, för han har lyckats ta 8 poäng utan att han egentligen har bidragit så speciellt mycket, och det är ju, då har man ju ett sparkapital där som heter duga. Med den försäsong som du säger som han hade, så är det väl inte så konstigt. Alltså, det ska ju inte gå då att komma tillbaka och bara dominera från sitt eget. Sen har man väl kanske en utmaning att hitta hans roll. Att den möjligtvis har sett lite annorlunda ut nu i år mot vad den såg ut. I varje fall mot slutet av förra året. Då inte sällan han kanske var 10, men han var lite lägre då i sin utgångspositioner. Och det finns nog de som skulle säga att han är mer en sån rättvänd central mittfältare med boll som ska skapa, än att vara kanske 10 som ska vända upp utanför straffområdet och skapa därifrån. Så att, ja, där får man väl se lite vad de hittar, vilken roll de tycker passar bäst för honom i framöver. Men som man spelar nu så är han ju någon av de där 3 offensiva. Det är ju det vanligaste. De är med Mathisen och Hellborg och de andra som spelar centralt är ju lite andra spelartyper. Så att jag skulle tro att man ser honom som en av de 3 offensiva.
Men jag håller ju med dig där att man har ju, det känns som man inte har hittat rätt på honom i systemet heller. Jag tror, alltså, man kan ju säga kanske 60% av att han inte har presterat är skadad, men 40% är väl ändå att han ser lite vilsen ut, tycker jag.
Kanske, ja. Men som sagt, då har han inte haft försäsongen. De kanske inte haft tid att jobba med honom där. Nu börjar de lära sig resten av laget. Jag menar, det Kouakou är en helt annan nummer 9 eller en central forward än man hade förra året. Och spelar inte han så har man Ekin Bülut som också en annan spel, en annan typ. Vilket jag tror är positivt för dem. Sen har de ju ändå liksom, om de spelar som de gjorde förra året, så har de ju ändå Said eller någon som kan gå in där också och spela i en sån roll. Så att det tror jag påverkar lite att det ser lite annorlunda ut. Och sen så, som sagt, så har han ju inte liksom deltagit riktigt i matcherna hittills. Så det är lite för tidigt för att dra någon slutsats. Men då får de jobba, hitta roll, bestämma sig för rollen och så hitta en kontinuitet där. Så ska det nog bli bra. Men de vill ju gärna ha med honom, tror jag, hans pressspel offensivt och bidra där och vinna tillbaka boll. För det är han ju också någonting han är bra på.
Han spelar ju som sagt annan roll förra året, spelade till höger då med Vecchia till vänster och Mohamed Said längst fram. Nu har man ju som du säger, han har spelat dels någon form av 10 och även då ute till vänster mestadels. Var hade du satt honom?
Men det där var bara under första halvan av säsongen i princip. För sen blev det ju mindre och mindre Vecchia mot slutet och då blev ju Sugita mer och mer central mot slutet av säsongen. Och jag tycker nog att han ska vara centralt. Alltså det. Sen är det klart, spelar man 3-4-3 och de här 2 tiorna eller vad de vill kalla dem.
Sjuorna.
Sjuor kallar de dem. Okay. Ja, det är ju mer en ytterroll oftast än en tia. Så att det är möjligt att det inte riktigt kanske passar honom att om han ska ut bredare och spela och sådär. Men det blir intressant att följa i varje fall. För det finns ett sparkapital och det är en väldigt bra spelare. Men han behöver komma i form och så hitta hans position så borde det bara kunna bli bättre.
Det som Sirius har gjort här ändå, som du var inne på också, där med byta tränare. Jag skrev ju något, framförallt att jag hade fel här i helgen, tycker jag man kan säga efter 4 matcher. Men det kändes ju som att man skulle få börja om efter att Rydström, som ändå hade byggt någon form av spel och många tongivande, försvann. Nu är ju känslan att man slapp det, att man snarare byggt vidare på fjolåret verkligen. Hur svårt...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Är det är liksom, hur svårt är det att göra det när man byter tränare och de spelarna som försvann?
Ja, men jag tror att det är ju ofta väldigt svårt, därför att det som händer numera är ju när du byter tränare så byter du en stor del av staben. Men tittar du på Sirius i år så har de har väl bara bytt huvudtränare. Övriga stab och övriga som jobbar runt laget är ju de samma. Olas roll är ju rätt stark i vad jag förstår i hur man ska spela och hur man ska träna och sådär. Och det borgar ju för en kontinuitet. Sen har man ju fått in en tränare som jag tror en hel del har underskattat. Även om Daniel inte har någon längre erfarenhet som huvudtränare, så har han ju en ganska, får man säga, gedigen och lång erfarenhet som assisterande tränare i Allsvenskan. Och inte i några dåliga klubbar heller. Han har ju varit i rätt stora klubbar i Norrköping och Malmö, ja, Örebro också då, en etablerad allsvensk klubb. Så att jag tror att där kanske man liksom misstog sig från på några håll att han kanske inte hade den erfarenheten riktigt, men det tror jag inte man behöver bekymra sig för alls, utan han har nog en tydlig idé han vill jobba, och det som sagt tillsammans med den här identiteten man har börjat bygga klubben och med några nyckelroller där som faktiskt finns kvar, assisterande tränare och analytiker och vad det nu kan vara liksom, så är det borgar också för att det ska kunna gå bra.
Ola Andersson, som vi är inne på, känns det som att han har prickat rätt med det mesta. Det är ju faktiskt din efterträdare, det är ju första sportchefen i Sirius sen du loggade ut där 2011. Vad säger du om hans jobb här, framförallt här inför den här säsongen, med de värvningar och ersättare till ändå etablerade spelare som Sirius inte fick någon ersättning för heller?
Nej, men man fortsätter väl att värva på ett sätt som jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men vi som nördar ner oss lite kan liksom se vissa mönster i. Några av de här spelarna har liksom dykt upp. Om man gjort sin dataanalys scouting eller datascouting senaste åren, så är det förvånad om inte Marcus Mathisen har dykt upp till exempel. Kouakou också skulle jag säga, en sån som har stått ut i vissa delar. Och det finns andra också, så att man har gjort sitt jobb i de delarna, tror jag, att hitta spelare, även om jag inte har någon direkt koll på att det är just därför man har värvat spelarna. Det finns säkert flera skäl, och det måste du göra. Det kan inte bara gå på liksom någon form av data-output, utan det kan man titta på spelarna och se att de passar in och så. Jag tror att Bjarnason också är lite av en sån, även om jag inte sett så mycket av honom än.
Han verkar ju vara borta här till helgen också. Så. Ja. Ja, där har man ju också ett sparkapital, men det får man ju ta när han väl spelar och försöka göra någon bedömning av honom.
Ortmark har inte heller varit en spelare som har varit helt, alltså det har man också kunnat se på, både på liksom, tycker jag, på om man tittar på dataanalysen, men också titta på honom, att det finns kvaliteter. Sen satt jag han på bänken väldigt mycket i Degerfors förra året, och då kan man ju tycka att det var märkligt på det sättet, men han har också några väldigt spetsiga egenskaper som i ett fungerande lag så kan det passa in. Sen om han är en väldigt bra allsvensk spelare eller om han bara passar väldigt bra in i just Sirius-laget hittills de här fyra matcherna, det får framtiden utvisa. Men han har ett väldigt bra skott, det har jag tyvärr upplevt själv tidigare. Men också väldigt bra på det här korta passningsspelet, ta boll, spela, få tillbaka, vända, vrida. Där är han ju toppklass, så det är liksom, man har värvat en spelare till någonting som man vill få, en roll man vill att den spelaren ska utföra. Och det är ju en nyckel. Och här har man väl blivit kanske, här har man nog utvecklat sitt sätt att värva de sista åren. Och det är spännande att följa. Sen önskar väl jag, precis som kanske många som följer Sirius, att man faktiskt kan sälja spelare i framtiden. Men då måste man ju dels få fram egna spelare och så kanske man måste ändra lite värvningstanken framåt. Sen har man visst sålt, man har sålt några spelare, det har man absolut gjort. Men för att kunna ta nästa steg så måste man nog kunna sälja ännu fler spelare.
Men man har väl bytt då, som du är inne på förut, framförallt Kim och Tolle, var det väl spelare som av olika anledningar inte hade lyckats högre upp, ofta skador liksom, det fanns en skadehistorik, det här kan bli bra, och sen kryddat med några fynd då, framförallt Karim Rapti och Kingsley Sarfo får man säga. Nu är det ju inte som jag, Mitov Nilsson sticker väl ut som en ganska etablerad värvning, men annars är det mycket up and coming som man liksom ser någonting i.
Ja, absolut, det är ju fortfarande den där variabeln av spelare som kanske inte har riktigt lyckats någon annanstans eller som, återigen, det är ju det här som klassiska, det som alla pratar om, att hitta spelare som inte någon annan sätter lika mycket värde på. Det måste man ju, man inte har störst budget, så det är de man måste hitta, så att då måste man vara bättre än sina motståndare på att identifiera vilka det är. Och jag vet inte om Sugita var en sån också, men det var ju också en spelare som stod ut väldigt mycket till exempel. Så gör man sitt jobb och alla de här olika delarna, har upplevt att Sirius har börjat göra det och kanske börjat ligga lite i framkant, i varje fall bland klubbarna i den storleken, så kommer man ju också att ta bra beslut. Men för att kunna ta nästa steg som klubb, menar jag, så tror jag att man behöver ha mer säljbara spelare. Och det är inte riktigt säker på hur man ska hitta den vägen.
Vilka ser du där då som potentiellt? För det är ju uttalat från Sirius, så man har väl satt upp det som någon form av mål inför den här säsongen. Vilka ser du som potentiella försäljningar?
Ja, nu äger man ju inte Josef Colli.
Ja, det hade ju varit en ganska solklar annars, kan jag tycka.
Ja. Mm. Nej, men annars är det ju Jamie Roche som fortfarande är ung. Och som är egenfostrad, det är ju den som står ut liksom. Jag menar, de övriga är ju lite för gamla för att det ska kunna vara någon form av övergångssumma som gör en större skillnad. Men Axel Björnström är 26 i år och han kan absolut gå vidare till en klubb både i Sverige och utomlands och ge en peng, men inte kanske de summorna som han hade gjort om han var 20 naturligtvis.
Mm. Lär väl dessutom gå som bossman enligt vad man tror i alla fall efter den här säsongen.
Finns ju alltid den risken också naturligtvis. Så där är det lätt att kritisera en klubb, men samtidigt så återigen, så här, är man konsekvent och jobbar över tid, ja, då kanske man är tvungen att ta det. Man har inte riktigt de musklerna att då erbjuda de kontrakten som krävs för att behålla en sån spelare. Men som sagt, nästa steg, vi vet att svenska klubbar är beroende av spelarförsäljningar. Och då behöver man längre kontrakt och man behöver spelare på kontrakt som är säljbara.
Men en sån som Sugita då, han är väl 27 tror jag, har ju, talar man om, hade väl inte en supersession i Iran innan, har gjort det bra i allsvenskan. Ryktades ju om det, att det fanns lite intresse där från Braga, det är dina gamla hoods i Portugal. Ser du det som liksom som någon form av realistisk övergång, att någon skulle plocka honom, eller är han för gammal som du är inne på?
Ja, men det är ju, alltså då är det ju någon form av, man kan ju inte ta Marcus Daniel som exempel, men alltså att man lyckas sälja en äldre spelare till en marknad som överbetalar. Jag menar, du får inte 20 miljoner av en portugisisk klubb för en 28-åring. Det är svårt att tro. Utan det man hör oftast är att de tittar på yngre spelare, det är Kali, AIK och det är sådana spelare som är liksom 19-20. Det är där du kommer att kunna göra pengar, eller så är det att sälja till en marknad där åldern inte spelar lika stor roll. Men jag menar, alla europeiska klubbar i princip köper ju inte dyrt spelare som de inte kan se ett värde i själva att omsätta dem till försäljning eller ett långt kontrakt. Så att, ja, jag ser den ser svår, men och kinesiska marknaden har ju stängt lite mer, så att där är det inte heller så lätt att hitta. Så jag är inte överdrivet optimistisk, men sen är det ju en otroligt bra spelare liksom, men jag tror väl han också, med tanke på den erfarenheten han har, så han vill väl inte gå var som helst heller. Det verkar som att han var rätt bestämd att han ville tillbaka till Sirius och spela och offrade en del för att kunna göra det.
Vi var ju inne på Colli. Sirius har ju en köpoption där. Sen så vet man aldrig. Det var ju samma sak med Hjalmar Ekdal. Men Ja, vad tror du, nu har det gått väldigt lite tid, men kollar man på hans CV, hans start i Allsvenskan, det är ju en spelare som jag var inne på, det är ju en spelare man absolut kan sälja. Hur tror du hans intresse i det ligger?
Att gå till Sverige och bli såld vidare någonstans.
Ja, kontra att gå någon annanstans direkt från Kiev.
Han var ju tvungen att förlänga sitt avtal nu, Anna.
Ja, det är 2023.
För de ser ju också ett värde i det spelarkontraktet naturligtvis. Så att gissningsvis så är det väl då en utköpsklausul som ändå är relativt stor. Men det är klart att kan Sirius se att han kan vara värd betydligt mer än det, då är det ju en investering som man kan göra. Men jag är nog inte överdrivet optimistisk. Men han det är ju absolut en spelare, men en mittback kan ju vara något år äldre. Och ändå är väldigt attraktiv på marknaden, så att absolut. Men det är klart, får man se honom under en halv säsong så kanske det är lättare att lägga ut de pengarna som behövs. Sen hur ekonomin ser ut nu efter liksom en till covid halv säsong och sådär, det vågar inte jag uttala mig om i varje fall, om man har möjlighet att köpa en spelare. Liksom.
Man skriver, så tänker jag, man skriver väl inte en sån klausul om man inte liksom ändå har någon rimlig tanke på att liksom kunna utnyttja den. Eller man sätter väl inte en så här orealistisk klausul, eller gör man det?
Nej, det gör man väl inte. Det är ju vissa länder som har det där som regel att det måste stå en övergångssumma, men jag tror inte Italien har det. Men det kan ju vara ett sätt att få in det, för jag menar, det är klart att om du vet att det finns ett intresse på spelande och någon som kan betala bra, då kan du ju faktiskt utlösa den där klausulen och tjäna en hacka. Så att på det sättet skulle du kunna gå och använda den. Men
risken är ju, som liksom man är inne på, att det sitter ju scouter på läktarna nu, och de vet ju om att han trivs ju inte i Italien. Han kommer ju dra därifrån oavsett om det är till Sirius eller inte. Och då, ja, de kan ju lägga, även om Sirius möter klausulen, så kanske han är sugen på att gå till, jag vet inte, Spanien eller Tyskland eller vad som helst. Han har ju fortfarande rätt profil och ålder för det.
Ja, då kan man fortfarande få en liten summa däremellan, absolut. Mm. Nej, det blir nog spännande att följa, men jag kan gissa att man inte var beredd att lägga en så stor summa innan man hade sett honom naturligtvis, med tanke på hans sista år, och det är väl rimligt. Det vore väl dumt att det hade varit en för stor risk att lägga en och köpa skilling på en gång kanske.
Mm. Och Kievo tror jag inte heller var så sugna på att släppa honom, om jag förstår det rätt.
Men det är väl permanent. Utan att ha jättedetaljkoll på Kievo, så det är väl också en klubb med många som äger många spelarkontrakt.
Japp.
Ja. Det är ett arbetssätt också.
Ja, så kan det vara på kontinenten. Vad ser du för höjd i Sirius i år då, skulle du säga?
Det är svårt att se att man inte är på en höjd som är lite för hög just nu. Men tittar man på de lagen som man tippar i toppen och på vad Sirius har för trupp och sådär, så är det klart att kan man liksom med säkerhet klara ett nytt kontrakt, så är det en framgång. Det tycker jag absolut. Men samtidigt, som sagt, man har haft en kontinuitet även nu om man har bytt tränare. Kontinuitet delvis på spelarsidan, man har förstärkt bra. Man har ett arbetssätt man är trygg i, så kanske inte en överdriven press på sig. Jag tror inte den här säsongstarten liksom sätter allt för stor press. Så det är klart att man skulle kunna fortsätta överprestera ett tag. Men det har ju varit lite sista säsongerna som har gjort starka perioder och sen haft väldigt svaga perioder. Det blir väl det som är intressant att se nu, när man har en svag period längre än håller i sig. För den kommer, det tror jag. Jag tror inte man har en sån styrka att man inte kan hamna i perioder av svackor liksom.
Nej, sen är det ju alltid lag som överpresterar och underpresterar. Det har väl inte riktigt satt sig än allsvenskan, kan jag känna, med, som vi var inne på, Häcken och Bajen då framförallt, som man trodde skulle vara högre upp.
Mjölby förra året, de kom femma va? Ja, det är klart, kan Sirius komma femma också, men då krävs det någonting extraordinärt om en sån lag ska komma där naturligtvis.
Hur tror du då, om du ska gissa här, sett till fyra första omgångarna, var tror du Sirius hamnar någonstans?
Tio till tolv. Det skulle jag säga som klart godkänt.
Ja, jag har ju tippat om 10, så jag står ju fast vid det i vanlig ordning. Vi var ju inne lite i början här på just akademin, och det var ju mer när den startades upp i Uppsala, och det var ju väldigt mycket gnäll, kan man ju komma ihåg, på resultaten av akademin. Och ja, kom väl inte upp. Det var väl, vad var det, Joel Rydstrand var uppe och Johan Andersson var väl det främsta exemplet. Ogge Kinlund, Jakob Bergman. Nu har man spelare som på ett annat sätt då, framförallt Johan Karlsson och Jamie som är uppe. Hur ser du på akademins utveckling under de här 10 åren?
Men två saker måste man ha med sig. Att från det att akademin startades till nu så har ju Sirius gått ifrån division 1 till Allsvenskan, och det är bara det ju ställer ju betydligt högre krav på hur bra spelarna måste vara för att komma fram. Det har inte funnits, Rusk har spelat på en lite för låg nivå för att det skulle kunna vara en naturlig samarbetspartner på ett sånt sätt. Sen har man ju, många spelare har ju hamnat i Rusk till slut och gjort det ganska bra där och kanske gått vidare och lite sådana saker. Så det har ju absolut, jag förstår, samarbetet har funkat mycket bättre de sista åren där till exempel. Så nu har man ju den här lösningen med Sandviken i år. Man hade med Luleå förra året, va?
Och även lite Sollentuna där med, ja, Hannes.
Mm. Han stod där några matcher, precis. Så, alltså det är ju jättebra, och sen så här måste man ju också se hur många spelare kan man förvänta sig ska kunna ta det här steget. Det kommer inte att vara så många. Det är det tuffa. Du kan välja att flytta upp en massa spelare, men ja, det är inte säkert att det räcker liksom. Så jag tycker så där hittills, det är för få som har hållit en tillräckligt hög klass, men nu har man ju ett par intressanta. Jag tycker Johan Karlsson har gjort det bra också när man har sett honom utifrån liksom förutsättningar, och kan spela också, gjort i flera roller och bidragit liksom sådär. Så att nej, man behöver nog ett par till, och jag, nej, inte tillräckligt bra än, men det kanske blir över tid.
Men vad kan man vänta sig då? Du säger det, man kan ju inte vänta sig att det kommer upp liksom 5-6 spelare varje år egentligen. Vad tycker du är rimligt liksom?
Ja, men du har ju olika vägar. Det är klart att det kan komma upp 5 stycken varje år, men då har du ju ingen som helst antaglig kvalitetssäkring på att de är tillräckligt bra för att bidra i den gruppen och så här. Så det är en väg att välja, att faktiskt bara flytta upp spelare och se om de klarar av det. Nu känns det väl som att man har varit lite mer restriktiv kanske, och istället flyttar upp spelare mindre temporärt och roterar spelare och så där. Och det kan nog vara rätt väg tills man hittar någon som faktiskt klarar av och tar det steget. Men som sagt, jag tror det är ju bra det här att de kan spela på division 1 nivå och konkurrera där, och så förhoppningsvis kunna komma tillbaka, för det är ett stort steg. Och inte minst nu som det har varit sista året också med tävlingsverksamhet på U19-sidan och sådär. Så det minskar ju inte direkt avståndet liksom.
Vi kan ju ta den pucken lite kort här med just det här steget som du är inne på. Du var ju själv i Frej. Nu är det ju Hammarby TFF som ligger toksist, får man säga, i ettan. Många säger ju att det är liksom vägen att gå. Så hur ser du på det? Du nämnde att Guski är ganska låg nivå. Jag pratade lite med Sirius om Dalkurd som ändå är i ettan, men då, om jag förstår det rätt, Sirius vill ju liksom inte, Dalkurd har ju en ambition om att konkurrera med Sirius på sikt, och då vill man liksom inte, Gusk har ju inte det till exempel, då är det enklare att hitta ett samarbete.
Man kanske kan säga så här att det ska inte nödvändigtvis vara så att Gusk ska vara någon form av utbildningslag åt Sirius, det är inte min poäng, men däremot att de spelar på en sån nivå att de spelarna som spelar där är attraktiva för Sirius, och det tror jag de kan vara på sikt, men de har liksom, de har inte riktigt, de har inte varit uppe i ettan där och känt på det. De har varit hyggligt bra i division 2 ett par år och sådär, vi får se. Jag har inte sett dem så mycket sista åren, så jag ska inte liksom skriva av dem så, men det vore ju kul om de kunde ta ett steg upp också och se. Då skulle det komma fram fler spelare på den nivån som är lokala och som sen skulle kunna ha steget vidare. Och det behöver inte vara ett farmalag för det, långt ifrån. De bör snarare vara någonting annat. För det bevisar väl det här med HTFF nu. Och vi ser hur det går där, men jag förvånar över att de ligger i botten.
Hur känns det i ditt Freje-hjärta?
Ja, men alltså, jag trivdes jättebra i Frej och gillade den klubben, men jag var där i 2 år, så det är klart att jag kan inte liksom säga att jag var med och byggde den där klubben, men jag vet ju att de som gjorde det tycker det har varit lite tråkigt.
Men den ändå flytande, får man säga.
Ja, men samtidigt så var det ju en situation som var ohållbar. Sen vet jag många tycker att liksom, bara för att det är en ohållbar situation kan man inte göra vad som helst, och det köper jag, men jag kan säga att när jag lämnade då så såg man ju ingen liksom utväg. Det gick ju inte riktigt att bedriva det på det sättet. Då var vi tvungna att hitta ett annat sätt. Liksom. Och där kan man ju se att där har ju TBFK tagit liksom rollen som nu spelar i Division 1. Och så. Det är ju en otroligt mycket större klubb på många sätt. Och kanske mer lämpad för att vara på den nivån då, på det sättet. Men Frej gjorde det otroligt starkt under ett antal år där, så det är klart att det går, men det var tufft för dem.
På lördag, ny match, Bayern borta, Bayern lite i gungning, ganska mycket kanske om man frågar vissa. Vad tror du om den matchen? Känns som ganska perfekt tillfälle för Sirius, precis som när man mötte Häcken borta, att ha den här matchen.
Ja, han var ju inte jätteimponerad, men problemet är ju att de har ju kvaliteter, så att, och Hammarby borta är ju sällan en enkel match liksom, så att det blir nog otroligt tufft. Väldigt fysiska forward som kommer att testa Sirius backlinjer rejält där. Och deras motivation, så att säga, den är nog rätt hög också att faktiskt revanschera sig. De kan inte vara helt nöjda heller med sin säsongstart. Så att, det känns på förhand som en väldigt svår match.
Mm. Vad tror du då, om du ska försöka ge dig på någon form av tips?
Ja, men jag hoppas på 1-1 då.
Ett kryss till. Ja.
Nej, ett kryss till, det gör ingenting.
Men alltså,
nollan nollan i alla fall, så mycket kan jag säga.
You guys, are you serious about this?
Allsvenskan i stort då, vad säger du hittills om starten och kvaliteten och sådär?
Så de, generellt sett så har de stora drakarna sett rätt bra ut. Man tänker Malmö ändå, Helsingör eller Östersund hemma var ju naturligtvis en blipp där, men Djurgården har ju sett bra ut, det måste man säga. AIK ser stabila ut. Det är ju Häcken där som många tippade, men jag var ändå lite förvånad att de var så topptippade. Ja, de är bra, men de har också tappat en del spelare och jag vet inte. Nej. Norrköping är väl på gång. De har ju många bra spelare. Vi får se om de också kan hålla jämnheten, men svårt att se att någon kan slå Malmö.
Det är inte supermånga matcher kvar. Det är 4 innan uppehållet. Sirius har Bayern här och så har du trodde på kryssen i Elfsborg hemma. Göteborg borta på Nya Ullevi. Och sen Östersund borta. Om du ska spekulera då, vad tror du Sirius går in med för poängsaldo till EM-uppehållet?
4 till.
4 till. 4 kryss eller en
kryss. Hammarby och seger mot Östersund. Jag tror Elfsborg hemma och Göteborg borta på gräs tror jag blir väldigt tufft.
Det blir spännande att se Sirius på gräs tycker jag. Det har vi inte sett. Hade ju stora problem förra året.
Ja, och alltså det blir ju en kontrast där också i sättet att spela som står ut sådär. Men nej då, nu tror jag kanske är lite negativ sådär, men 4 poäng på de 4 matcherna, det tror jag är jättedåligt.
Ja, jag vet inte. Det är så. Göteborg har väl inte superimponerat heller, så man kanske kan gneta sig till ett kryss där.
Ja, säger du det så. Men jag tror Elfsborg hemma tror jag blir väldigt tufft.
Ja, det blir spännande att se. Vi byter lite ämne här. Du har ju även koll på Uppsala fotboll. Som jag vill lyfta lite här, det vet jag, jag får alltid mejl att folk uppskattar det. 3 raka segrar av 3 möjliga i elitettan efter tungt fjolår där man åkte ur allsvenskan. Vad säger du om starten där?
Till stor del en väldigt tung försäsong i år också.
Ja, usel kan man enkelt slå.
Väldigt tufft motstånd i mångt och mycket också under försäsongen.
Ja, var fortfarande usla mot BP bland annat.
Därför är en starkare att starta så här. Och det har ju varit ganska självklara matcher. Det var ju förra matchen, Lidköping vann, det var förra. Mm.
Ja, det var ju Lidköping, sen var det ju Alingsås på gräset och nu igår när vi spelade in Bollstanäs.
Ja, då blandade jag ihop till Alingsås, jag menar, borta matchen. När de fick utvisningen så det är klart att då fick de ju kriga lite där, men det kändes också rätt säkert liksom. Så att de har ju verkligen imponerat här i början och gör mycket mål och sådär. Så att det ser spännande ut.
Jag tror alla är överens om att Umeå går upp.
Ja, de har väl lite mer erfarenhet också där på några spelare och sådär. Men vi får väl se. De har ju startat bra, det har de.
Sen är det väl BP, Uppsala och Kalmar då som gör upp om de två andra platserna. Som du känner, jag har Älvsjö överraskat lite här i början bland annat. Vilka kniper platserna tror du?
Nej, men jag tror Uppsala har en jättebra chans. Jag vet inte, såg jag nu att man har fått en skada till här, en långtidsskada.
Ja, precis. Ella Gunnarsson. Men där känns det framåt som de har ganska bra med... Ja, i och för sig Beata drar väl här i augusti, men ändå Moa Öhman och Isabella Mattsson som har sett riktigt fin ut.
Elitettan är ofta ganska tunna trupper, så varje sån här skada kan bli tuff. För du behöver alla spelare som faktiskt kan bidra. Men nej, det ser bra ut. Man har ju några väldigt bra spelare på den här nivån. Ida Strömblad tycker jag var väldigt bra här de första matcherna.
Det är, alltså jag tyckte ju hon var ju en... I och för sig alla var väl usla förra året om man ska dra det så. Men hon är ju verkligen i en ny roll. Alltså hon har väl gjort 3 mål nu på 3 matcher.
Mm. Ja, men då sen... Ja, allsvenskan är ju inte lätt heller att vara bra i ett dåligt allsvenskt lag. Alltså det krävs ju någonting annat då. Nu var bra i ett bra elitettanlag och då kan du ha egenskaperna för det, så att det är ju en jäkla stor skillnad liksom. Mm. Men det är en bra spelare, jag tycker det är en spelare som kommer att vara väldigt avgörande för om de lyckas lite, men rätt stabilt ut även i försvarsspelet tycker jag. Det ser hoppfullt ut. Det var ju första målet där i premiären, hemma i långskottet som kanske inte de inte var helt nöjda med, men annars så gjort det bra.
Men du får ju säga, tror du de tar, du sa att det såg bra ut, tar man en plats?
Men det tror jag, man gör det. Jag tror att man, nu när man har fått den här starten, man har rätt många spelare som var med när de gick upp förra gången ändå. De minns det ändå, de var väldigt starka det året, även om det var lite överraskande var det ändå när de gick upp. För det var ju, Hammarby var ju stor favoriter och ja, även ett par lag till där liksom som kunde ha gått upp. Så nu känns det ju mera som att det är som sagt öppet, även om Umeå har startat starkt. Jag har inte sett Kalmar så mycket, men jag tycker BP är bra, men inte wow. Det är väl min högst ovetenskapliga efter att ha sett dem någon match bara sådär. Så ja, jag gillar det jag har sett av Uppsala hittills. Jag tycker det känns stabilt, och efter sån tuff försäsong gå in och starta så övertygande, ja, men då finns det någonting där som de kan bygga vidare på. Så jag skulle vara väldigt optimistisk.
Mm. Ja, jag tror också att man tar klivet. Och du lär ju få två gamla adepter här i OS-truppen, va?
Ja, jag hoppas på flera. Men du tänker på Uppsala koppling då?
Ja, det är de vi behandlar här. Nathalie och Filippa.
Mm. Det är ju en väldigt liten OS-trupp. Vad är det, 18 plus reserver? Så att, ja... Jag såg inte om Nathalie spelar heller. Hon har ju missat en del här.
Hon har varit lite skadad.
Precis.
Men hon känns ju som en spelare de Gerhardsson älskar väl henne?
Ja, men alltså är hon frisk så är hon en spelare du vill ha med i en liten trupp. Hon kan ju spela på flera platser. Hon kan ju spela faktiskt på 3 platser i det laget. Och... Sen, ja... Filippa har ju gjort det väldigt bra. Det krävs nog mycket för att hon inte ska komma med. Men det är en tuff konkurrens där.
Kan du berätta om när du snodde dem från Sirius?
Jag vet inte om det var så svårt eller på sig. De fick ju inte spela så mycket. Som kanske de förtjänade. Och vi hade väl då i AIK lite bättre förutsättningar. Sen fanns det väl kanske en dialog där sen tidigare. Så att det blev ju var väldigt lyckat för oss. Nu var det vann ju allsvenskan igår senast. Senaste AIK vann var ju de med att spela, så att jag är damallsvenskan, så att det har ju gått ett tag liksom. Sen så ja, det är viktigt för dem är det väl viktigt. Utan att veta detaljer nu så kan jag gissa att nästa steg är väl aktuellt för dem nu att se liksom vad som finns ute i Europa. Och ta det steget och testa på ett proffskarriär. Liksom. Mm.
Ja, det vore ju kul. Vi hade ju Uppsala derby här förra veckan mellan Maria Banusic och Linda Sembrant, där Roma Juventus.
Ja, exakt. Roma vann, va?
Ja, eller ja, de förlorade. De gick ju vidare på bortamål.
Ja, så var det. Precis.
Så det är kul att de rör sig i de kretsarna. Och ni kan ju se alla Uppsalas matcher på UNT.se. Kan jag rekommendera alla att titta på.
You guys, are you serious about this?
Vi avslutar med lite lyssnarfrågor som har kommit in. Vad händer med Lukas Jonsson? Han är ju ryggskadad, borta till uppehållet. Men hur ser du på den här målvaktssituationen som Sirius har här med tre målvakter, var en är uttalad etta, en är coming man som de tror mycket på, en är oönskad?
Ja, men lite så är det väl säkert. Jag kan tänka mig Lukas, var ju han 28-29, han vill ju spela någonstans, han kommer säkert att leta efter den möjligheten. Problemet för Sirius är väl då att få in en tredje målvakt, för du kan inte gå på två målvakter, det är en lång halvsvensk höst, så tappar man honom så behöver man ersätta honom. Men visst, det är ju givet att Milton Nilsson är första målvakt då. Som sagt, men om Sverige dessutom ska stå i Sandviken så måste man ju ha en trea hela tiden, för nu har man väl löst det som så att han har knappt tränat med Sandviken, och det är ju en lösning som Sirius säkert är bekväma med. Jag vet inte, Sandviken, de tar väl den, gissar.
Det har ju gått väldigt bra för Sandviken om inte.
Ja, exakt, det har ju funnits att de. Men också för hans prestationer kanske han behöver vara där ibland någon gång. Någon
men hur skulle du värdera det? Liksom att ha Hannes Sveijer i allsvensk träningsmiljö, spela matcher jämfört med att han liksom är där hela tiden och man då kanske tar in en lite mer rutinerad andra målvakt här om Lukas. Lukas kommer inte vara kvar efter den här säsongen, så mycket kan man ju konstatera.
Ja, men jag skulle göra så, men sen vet man ju inte bakgrunden här. Men jag skulle definitivt göra det, för Hannes är ju vad han är. 19. Han är
väl, ja, precis.
Så att, jag menar, får han stå seniorfotboll i division 1 ett år, kommer det vara ovärderligt för honom. Det kommer göra honom till mycket bättre målvakt. Så att, om jag tror på honom på sikt så skulle jag definitivt göra det. Men det är ju utan att känna till alla detaljer där. Så att säga. Om man skulle träna alla pass där eller så, det är väl en annan diskussion.
Det är väl första, det har ju varit svårt just, det var väl Gustav Alpsten, va, som var senaste Uppsala talangen, han bröt benet där och bor väl i London nu, jag gjorde väl någon artikel om honom.
Han bröt foten där någon gång.
Ja, på Valsta borta.
Ja, exakt.
Men han kunde blivit något, sa Claudio, håller du med?
Ja, men han hade några kvaliteter, absolut, det hade han. Både längd och liksom, ja, naturlig målvakt så. Absolut. Fantastiskt.
Sen en fråga här om de här många träningsmatcherna då, som på något sätt ersätter den här U21-serien som Sirius inte är med i, som är lite oklar status överlag. Jag var ju på den här senaste mot Västerås, jag kände att det var ingen superskillnad. Man vill ju ha mer riktiga matcher, det är ju syftet med det här, men det var ju ingen superskillnad tyckte jag mot de U21-matcher jag har sett. Samma sak mot Djurgården när de vann med 6-2. Djurgården kom ju A-lag, Sirius mer juniorlag, och det är väl precis det man vill undvika men inte lyckas med.
Exakt. Nej, men det är, utan seriespel så blir det ju mer flexibilitet och du kan boka in matcherna när det passar. Men här har vi ju ett stort problem, tror jag, i svensk fotboll med en matchningsproblematik i de här åldrarna. U21-serien har väl spelat ut sitt nyttjande. Det är inte så många som är intresserade av den längre. Du är väl till och med osäker på om den fortfarande finns kvar i spel i år, med tanke på hur det har sett ut och sådär. Ja, en del då lånar ut spelare hellre till division 1 och får spela där, men och så bokar man sporadiska matcher, men det är otroligt svårt att simulera det där. Så att,
vad ska man göra då?
Ja, det är en jäkla bra fråga. Jag tror ingen riktigt har löst det. Jag menar, när U21-serien kom så var det en väldigt bra lösning, men sen har det liksom fallerat lite på vägen och inte, det är inte en lika effektiv lösning längre som det kanske var då. Och det beror ju delvis på hur klubbarna har hanterat den. Det beror ju inte bara på konceptet, utan hanterar man det inte som du säger, det kanske blir att en klubb har 18 seniorspelare och sen massa unga spelare, och då blir U21 egentligen en U19-match. Medan Djurgården har 26 seniorspelare och alla som sitter på bänken ska ta med fan spela U21. Det blir en helt annan upplägg liksom. Så att, Det där har ju alltid varit dilemma i B-lagsserier och köttserier, och det verkar inte som vi kommer till rätta med det. Och det är bara att titta utomlands, så finns det inte så många goda exempel där du har den här U23-ligan, Premier League U23. Ja, sådär ärligt talat, det man sett därifrån. Det är klart att nivån är hygglig för många bra spelare, men det är också inte på riktigt känns det som heller.
Spanien då, där har de väl B-lag i princip i seriespel?
Ja, och så är ju i Portugal också. Till exempel hade Braga sitt B-lag i den serien som det här laget jag var verksam i spelar. Det är klart, då får de ju spela seniorfotboll och sådär, men det finns ju andra problem med det, och det finns ju inte en realistisk möjlighet att införa det i svensk fotboll. Det kommer att röstas ner direkt.
Ja, men det hade väl varit mer för... Då får ju inte ändå inte de, det, alltså man är ju också ute och får matchning på de som sitter på bänken. Det går ju inte om man har det upplägget liksom.
Ja, det beror ju på vad du har för regler då liksom.
Ja, jo, men FIFA-reglerna gäller väl.
Det är i Sverige. Men den funkar ju rätt bra i Spanien och i Portugal och i sådana länder liksom. Så att, nej, vi måste hitta någon annan lösning som funkar. Men där har vi ingen bra idé idag i svensk fotboll.
Och till sist då, kommer Sirius räcka till mot de förmodade topplagen?
Nej, det låter ju, det är svårt att säga att man sätter dem på samma höjd som Djurgården och Malmö idag liksom. Det tycker inte jag vore rättvist heller, utan som sagt, kommer de där 10-12 platsen kommer åtminstone jag vara jäkligt positiv, och vägen dit kanske är på ett fördelaktigt sätt, så kanske man kan börja titta uppåt efter ett tag. Men vi ska inte hoppas på för mycket och bli besvikna. Det låter man som en dysterkvist här. Men det känns positivt. Det är mycket som är positivt. Kan det bli en stabil säsong där man får utveckla det här. Man kanske kan slussa in några av de här yngre spelarna och spela ännu mer. Man kan till och med få in kanske en eller två nya spelare under året som man kan slussa in. Så ja, då kan det vara värt otroligt mycket också för att ta ett nästa steg i framtiden.
Mm. Nej, men just stabilitet som du nämner, det känns väl som att det kännetecknar Sirius lite. Jag tror ju inte personligen, den höjd man hade förra året spelmässigt, den kommer man inte nå i år. Men man kommer ju inte ha den liksom lägsta nivån man heller hade i vissa matcher.
Och den är ju viktig att komma ihåg, för även om höjden var hög så var lägsta nivån väldigt låg stundtals förra året, tyckte jag i varje fall. Att den, framförallt på slutet när man inte hade med några spelare där, så var man inte ett allsvenskt lag nästan. Det är tufft att säga, men det kändes så i matcherna. Och det, där har man ju visat i början på säsongen att man har hittat tillbaka till en bra nivå. Så att ja, mer jämnhet och kanske de där topprestationerna som man hittade förra året kommer också. Och då kan det bli riktigt kul.
Ja, grymt! Stort tack för att du fick, jag fick störa här en grå måndag i maj.
Tack för att jag fick komma. Alltid lika roligt.
Ja, stort tack. Du kommer säkert få vara med igen. Du brukar ju dyka upp med ojämna mellanrum i den här podden.
Det låter bra.
Ha det så bra.
Tack. Hej. Tack, hej då. Hey yo Jota, det är man chazak. Man chazak.
Static webben är man chazak. Man chazak. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Are You Serious? Jag är tillbaka igen nästa vecka, närmare bestämt tisdag. 11 maj skriver vi då i kalendern. Och framförallt skriver vi... Niklas Thor är klar för podden, så jag ska träffa honom då på tisdagen som kommer. Mycket intressant samtal blir det med den tidigare Sirius-kaptenen. Så har ni frågor och funderingar, mejla eller hör av er på sociala medier, så ska vi vidare befordra dessa. Och tack så också till alla som hör av sig med positiv, ibland också negativ feedback. Det behövs, och stort tack överlag för att ni lyssnar på Are You Serious. Hoppas ni uppskattade dagens avsnitt. Liten specialare här med Mattias Eriksson som tyckte det blev ett bra samtal. Så jag är nöjd i alla fall. Så hörs vi igen nästa vecka från Uppsala och från Niklas Thor. Stort tack, ha det så bra, sköt om er.
Thank you. Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.